Hej och välkomna till avsnitt 1307 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med den svenska journalisten Jojo Olsson om det allvarliga hot som han fått motta från Kinas Sverigeambassadör för sin Kina-bevakning. Varmt välkomna. Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Du är en journalist som rapporterar om Kina från Taiwan där du är bosatt, och den senaste tiden så har du verkligen hamnat i rampljuset på grund av, på grund av hot som du har fått motta från Kinas ambassad här i Sverige. Kan du berätta lite kort om bakgrunden?
Ja, jag har fått en handfull hotfulla mejl från Kinas ambassad bara i år, och de har kommit efter artiklar som jag har skrivit eller uttalanden där jag blivit citerad. Men det senaste mejlet som kom då, det var det mest hotfulla hittills i tonen. Bland annat då så avslutar man mejlet med att säga att om jag inte slutar rapportera om Kina på ett sätt som kinesiska ambassaden då inte tycker om, så kommer jag få ta konsekvenserna av mitt eget handlande. Så det är ju mer eller mindre ett direkt hot då. Och det var ett mejl som kom förra veckan.
Men, och det är absolut allvarligaste, men alltså det, jag har suttit och läst igenom några av de här mejlen som du har publicerat om tidigare hoten, och när man läser, alltså det är ju helt absurt, alltså de pratar om att man hoppas att liksom svensk media inte ska bli kapade, hijacked av antikinesisk censur, och då hänvisar man då till dig, Mr. Olsson, och jag menar, det är som att läsa lite grann, alltså har man läst lite grann om vad som hände i Östtyskland under Sovjettiden, kommunismen, och säkert likadant i Kina idag. Och jag menar, det kommer från som en annan värld det här. Det känns helt främmande, tycker jag.
Jo, så är det ju. Och Kina har ju givetvis länge försökt tysta sina meningsmotståndare. Det är ju någonting som regimer och diktaturer ofta ägnar sig åt. Men det är väl två faktorer som gör att man har trappat upp de här försöken på senare tid. Även då mot utländska meningsmotståndare. Dels så är det ju att de övergrepp som begås i Kina, framförallt mot etniska minoriteter, har ju fått allt mer uppmärksamhet, och det gör ju att man vill, man går längre för att försöka stoppa att den här informationen kommer ut. Och sen handlar det givetvis också om att Kina tycker att blir mäktigare, och det blir inga konsekvenser när man försöker hota då journalister eller politiker eller organisationer eller akademiker, så får det inga som helst konsekvenser, och därför kan man fortsätta då och trappa upp hoten. Och det är precis det som man ser då även då i mönstren i hoten mot mig, att de blir ju värre och värre för att inga konsekvenser kommer ju alls från de här hoten.
Och de som har utfärdat de hoten, det är alltså Kinas ambassad. Det har varit mycket prat om ambassadören i Sverige, alltså Kinas Sverigeambassadör. Är det han personligen som har skrivit de här hotmejlen, eller vet du något om det?
Ja, den här kommer ju från den politiska avdelningen på ambassaden, så det är ju då sannolikt andra sekreteraren då som sitter och skriver de här mejlen. Men det är ju klart att utskicken sker ju inte utan att ambassadören känner till utskicken då givetvis. Så ambassadören har ju tidigare kommenterat också mig vid flera tillfällen. Det finns ju många sådana historier. Det är ju inte bara de här mejlen som skickas till mig, utan det har ju varit exempel. Jag kan säga, när Aftonbladets journalist Peter Kadhammar försökte få visum till Kina, så var han tvungen att åka till ambassaden på en intervju, och då frågade de honom vad han tycker om min rapportering, vad han tycker om mig. Och en gång när Expressen intervjuade ambassadören, så sa ambassadören att den där Jojo Olsson, ni kan ju säga till honom att han kommer att besöka mig på ambassaden om han törs. Så, så det är alltid, det är inte bara de här mejlen då, utan det är alltid de här slags hotfulla liksom pikarna mot mig.
Ja, men alltså hur känns det? Alltså upplevs det? För jag menar, jag kan tänka mig att jag skulle bli rädd om jag fick så, eller kanske inte här i Sverige, men alltså du bor ju ändå utomlands, du bor i Taiwan som visserligen inte är Kina, men alltså hur upplevs det här?
Jag fick det första gången som mitt namn figurerade från den kinesiska ambassadens håll då. Det var ju på deras hemsida, var sommaren 2017, när de då skrev en sån här pressmeddelande. eller spokespersons remarks som det så fint heter då på deras ambassads hemsida, så då nämnde de mig första gången sommaren 2017, och det var, jag tror jag var den första journalisten som blev uthängd på deras hemsida. Och då var det något, ja, man försökte då framställa mig som ohederlig och oärlig och ljugande och så vidare. Och det var ju första gången som det skedde. Då kändes det ju givetvis lite otrevligt då att man kom upp med namn där de var lite ovan. Men sen dess har ju det hänt så pass många gånger så att ja, man har ju nästan blivit lite avtrubbad att man inte har brytt sig särskilt mycket. Men nu när tonen blir allvarligare så är det klart att ja, man reagerar ju på det då, så att säga, att hoten blir mer direkta.
Men alltså, om du hade varit en journalist som hade levt och verkat i Kina, alltså, hade du kunnat ha utsatts för liksom rent fysiska konsekvenser då? Alltså, jag förstår att kinesiska journalister kan kastas och hända vad som helst med, men du som utlänning, om du nu hade bott i fastland Kina, vad hade liksom kunnat hända med dig då?
Ja, vi har ju sett en flykt av utländska journalister från Kina under det senaste dryga året. Ända sedan Foreign Correspondence Club of China, då, den här medlemsorganisationen för utländska journalister, de gör ju en årlig undersökning. Och de presenterar ju den här då för någon vecka sedan, knappt 2 veckor sedan. Och då konstaterar de att det är minst 20 stycken utländska journalister som antingen har utvisats eller lämnat Kina då senaste året på grund av ofta då direkta hot. Vad som har hänt rent fysiskt så att säga då. Det finns det ju ett exempel som sticker ut, och det är ju 2 stycken australiensiska journalister som i förra hösten, som då en i Shanghai och en i Peking, som samtidigt, eller ja, samma dag fick besök av kinesiska säkerhetsagenter som sa åt dem att förbereda sig för att komma in på förhör. Och ja, förhör om de hade då blivit misstänkta att hota den nationella säkerheten i Kina. Då. Och det resulterade i att båda de här 2 flydde ju till Australiens ambassad respektive konsulat, för att de var ju rädda att de skulle helt enkelt kidnappas då, som sker med allt fler utländska medborgare, att man sätts i förvar i flera månader då. Och så hänvisar Kina till att det sker enligt kinesisk lag, så de flydde till ambassad och konsulat, som då såg till att diplomater gjorde dem sällskap upp till flygplatsen så att de kunde åka tillbaka till Australien igen. Och sen finns det ett ännu värre exempel som också rör en australiensisk journalist som dock är av kinesisk härkomst, så man kan säga då att det är samma status som Gui Minhai då, den svenska förläggaren som också blev kidnappad. Att den här journalisten var ju då australiensisk medborgare men hade kinesisk bakgrund och jobbade för kinesiska medier, och hon har ju då blivit kidnappad och hon sitter nu hon har varit borta i flera månader, så att hon är också då anklagad för, ja, nationella säkerhetshot och så vidare. Så det finns risker absolut för utländska journalister också, att man kan drabbas av mer än att bara bli utvisad. Men framförallt den här konstanta trakasserierna som man stöter på i arbetet får ju många att flytta. BBCs prisbelönta korrespondent John Sudworth, bara för ett par veckor sedan så lämnade han Peking och flyttade hit till Taiwan, för han sa då att under sina 9 år i Kina så har det aldrig någonsin varit så mycket trakasserier och blivit hindrad från att utföra sitt arbete så pass mycket som det varit det senaste året.
Men alltså, de hot som finns då mot dig, som nu lever ju inte du i Kina utan du lever på Taiwan och du är svensk medborgare, så finns det någon liksom realitet i hoten, alltså även alltså där du lever nu eller liksom i Sverige eller så, eller är det liksom mest bara tomma ord?
Nej, det är klart att det finns en risk att hoten övergår i aktion, i agerande. Det är klart att det finns. Och då behöver det inte bara vara då att man ska bli, ja, fysiskt attackerad, att man ska liksom bli bragd av livet, utan det finns ju flera andra tänkbara konsekvenser då. Utan att ge myndigheterna någon idé då, så kan man ju säga att det är klart att tidigare så har det ju flera gånger förekommit cyberattacker, cyberintrång, vi har smutskastningskampanjer, karaktärsmord av olika journalister och organisationer i syfte att sänka deras trovärdighet. Och det finns väldigt, väldigt många exempel på hur kinesiska myndigheter, ambassader, konsulat, framförallt online, har ägnat sig åt de här slags kampanjerna. Så att bli föremål för en sån kampanj är ju inte särskilt trevligt med tanke på all personlig information som kinesiska myndigheter sitter på vad gäller i stort sett alla som har bott i Kina eller jobbat med Kina.
Men i alla fall, du har ju ändå fått väldigt mycket uppbackning efter de här hoten, och du skriver Expressen och de skrev en väldigt fin artikel, läste jag igår tror jag, där de verkligen backar upp dig. Svenska partier, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och jag tror andra partier, de har velat sett att Kinas ambassadör i Sverige då blir utvisad på grund av det här, och även en taiwanesisk tidning har skrivit om det här. Så att du verkar ändå fått väldigt mycket uppbackning, det måste väl ändå kännas bra.
Jo, visst gör det. Och det har ju alltid när de här sakerna har hänt tidigare då, att man har blivit attackerad av kinesiska ambassaderna eller kinesiska myndigheter, så har ju alltid som man säger, medier och civilsamhälle har ju alltid varit väldigt tydliga i sitt stöd, väldigt tydliga i sin backup då. Och det känns ju väldigt bra att det finns liksom inga, det finns ingen organisation eller några medier som försöker liksom att ställa sig på den kinesiska myndigheternas sida eller försöker liksom så tvivel kring min personlighet och som den kinesiska ambassaden har försökt göra, att ingen i Sverige som har hakat på den liksom, utan det är ett fullständigt stöd för mig och även då andra journalister och forskare som har utsatts för likadana hot. Och däremot har det sett lite blekare ut med stöd från politiskt håll. Men som du säger nu så har det kommit uttalanden från ett par tre partier då, som har reagerat väldigt starkt på det här. Men från regeringens håll så är det väl ja, lite mer tveksamt med sånt stöd.
Ja, för att utrikesminister Ann Linde, hon har sagt att vi kommer inte att tillgodose det här. Vi kommer inte att utvisa Kinas ambassadör på grund av att vi vill hålla, ja, de diplomatiska förbindelserna öppna. Och jag kan tycka att det är lite ironiskt att Sverige har en regering som agerar så när det är verkligen hot mot svenska medborgare. Och du sa ju tidigare att Kina, de gör så här därför att de känner att de kan göra så här, att det inte får några konsekvenser. Och jag menar, så som regeringen agerar nu genom att inte agera, det är ju verkligen att visa att okej, ni kan göra så här, vi tycker inte att det är bra, men det får inga konsekvenser.
Nej, vad regeringen har gjort är att de har ju då väldigt tydligt markerat i retorik då att det här är oacceptabelt. Och det har man gjort flera gånger tidigare, och det har ju liksom inte riktigt fungerat om man då vill att de här hoten ska upphöra. Nu har ju det här ambassadens aktivitet, ambassadens hot mot mig och mot andra, det har ju då av någon anledning då blivit en fråga om huruvida man ska utvisa ambassadören eller inte. Nu vet inte jag är inte tillräckligt diplomatisk sakkunnig för att veta att huruvida just det är rätt svar då. Men det står i alla fall klart för mig att man måste agera på något vis. Det räcker inte med att bara säga att det är oacceptabelt om man vill ha slut på de här hoten, för att ja, det har man gjort flera gånger förut. Man har kallat upp ambassadören till UDs kontor och sagt att det är oacceptabelt, men hoten inte bara fortsätter utan de förvärras ju också då. Så något form av agerande är ju nödvändigt om man vill att det ska upphöra. Och sen vet inte jag vilka politiska verktyg som finns att tillgå som är lämpliga svar då, förutom att utvisa ambassadören. Men sen kan man ju också då konstatera att ja, hade det varit Sveriges ambassadör i Kina som satt och utförde hot mot kinesiska journalister och sa att de ska få ta konsekvenserna av sin rapportering, då hade ju den svenska ambassadören i Kina givetvis åkt ut med huvudet före i bästa fall. Det hade liksom kunnat hänt andra saker också. Så att om man är ute efter någon slags jämlikhet i den diplomatiska relationen med Kina, då måste man ju agera på något vis då. Och sen såg jag exempelvis då Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, han nämnde i någon intervju med Expressen, så pratade han att ja, ett potentiellt svar skulle kunna vara riktade sanktioner, och han efterlyste en hårdare ton och så vidare. Så det finns ju många saker man kan göra förutom att just visa ut ambassadören. Men det verkar som att regeringen inte är särskilt pigg på att ta till några konkreta åtgärder då, förutom att markera verbalt.
Nej. När Taiwan News skrev om dig, som är en, jag kan inte så mycket om den tidningen, men jag antar att det är en stor tidning på Taiwan, och de skrev då, de kom fram till, det var en ganska intressant poäng då, för den här ambassadören i Sverige, han menade då att du, vad vet om Kina, för du har inte satt din fot på, i Kina på x antal år, och det intressanta då, det är ju att Kina anser ju, betraktar Taiwan som en del av Kina, det är ju det som gör att Kina vägrar erkänna Taiwan, och att Kina liksom, då vill absolut inte se någon taiwanesisk självständighet, för att de menar att Taiwan är Kina och vi är liksom, vi äger Taiwan egentligen, och det är våran rättmätiga liksom egendom. Och när han då säger så att du har inte satt din fot på i Kina liksom på så länge, då det är liksom lite grann självmotsägande, och det lyftes fram i liksom den här artikeln då på Taiwan News, och jag tyckte att det var ganska, det var rätt intressant, alltså rätt klumpigt av ambassadören.
Ja, det är kul att se liksom hur de snubblar på sig själva ofta i sin egen retorik och i sina hot. Och ja, som du sa då, så hade de sagt att ja, du kan inte kallas för Kina-expert, för du har inte varit i Kina på 5 år. Och till att börja med så kan jag inte åka dit på grund av att de har svartlistat mig. Och för andra då, så har jag varit på Taiwan, vilket de anser är en del av Kina. Och det vet ju de om att jag är här. Så det försvarar de sig då, en slags freudiansk felsägning då, om man vill. Men sen så kan man ju se också i det här senaste mejlet som jag fick. Så sa de också, ja, vi har sett att du har skapat en ny anti-Kina-sida för att publicera dina hatartiklar om Kina. Och tidigare så har de ju också gnällt på att min hemsida har haft fel namn. Att den har hetat In Beijing, fast jag inte bor i Kina längre, inte bor i Peking. Och nu när jag lanserat en ny sida då, med ett nytt namn som heter Kina Media, då är det liksom fel på det också. Så att det är ofta som de går emot sina tidigare uppmaningar eller hot, eller snubblar på sig själva då i sin egen retorik.
Ja, men just det, när de nämner din nya sajt och Kina Media, så jag kan bara citera lite från mejlet, för det är så absurt, alltså att en svensk journalist ska få motta ett sånt här mejl från en liksom ambassad på svensk mark. It has also come to our attention that you set up a website for anti-China articles in an attempt to continue deceive the Swedish public under a new look. Jag menar, det är ju som helt ja, det är surrealistiskt, tycker jag.
Men det är ganska intressant, för de mejlen som jag tidigare har fått då från kinesiska ambassaden, de har ju alltid varit, de har kommit som svar på en viss artikel eller på något som jag skrivit. Som exempelvis i januari så kom det ett par mejl efter att jag hade skrivit om en eventuell bojkott av vinter-OS i Peking på grund av förtrycket mot etniska minoriteter. Och då kom det mejl som liksom pekade ut att ja, du ljuger när du säger si och så, den här artikeln är felaktig. Men det här mejlet kom lite mer, det var lite mer ospecificerat. Det kom inte som direkt svar på en särskild artikel, utan det var istället då att de hade skrivit att ja, jag har samröre med taiwanesiska separatister. Det var liksom så här bara en svepande anklagelse utan att man gav något konkret exempel då. Men däremot så pekar man ut min hemsida då, att du har lanserat en ny hemsida för att sprida dina antikinesiska budskap. Och det tyder ju då lite på att de har sett min sida tidigare som ett nagel i ögat, och att de även då tycker att min nya hemsida kinamedia.se är kanske obehaglig, för att det kommer nyheter där som inte annars förmedlas på svenska och som sen sprider sig till andra ställen i den svenska debatten.
Mm. Jag tänkte vi kan två saker till också. Dels tänkte jag fråga där, Kina Media, det är ju som sagt var ditt projekt, och det är alltså en nättidning som du gärna får berätta lite mer om. Men jag tänkte också, kan du berätta lite kort för de som lyssnar, för jag har intervjuat dig i x antal års tid nu om Kina, och du är väldigt kunnig och så. Hur fick du det här intresset för Kina, och vad är det som driver dig? För att jag vet att den här sajten driver du helt på egen hand.
För att göra en lång historia kort, så kom intresset för Kina först efter en tågresa i Asien 2004. En muckarresa efter lumpen helt enkelt. När jag åkte tåg genom Asien, och då var Kina väldigt fascinerande och väldigt intressant samhälle. Och efter det så, efter att jag flyttade tillbaka till Linköping, jag flyttade till Linköping och gick på universitet där, så vann jag en flygbiljett till Kina i en uppsatstävling, och det var slutet av 2006, och då tog jag chansen att åka till Kina för att plugga kinesiska ett halvår då 2007. För det var vad jag alltid hade velat göra efter att jag varit i Kina första gången, åka tillbaka och vara där en längre tid. Och det var alltså 2007, och planen var att stanna ett halvår. Men sen så var det så intressant och fascinerande helt enkelt att jag inte kunnat slita mig sen dess, utan jag blev kvar istället. Och då pluggade jag först kinesiska, Sen så pluggade jag, tog jag min journalistikexamen i Hongkong då, för att jag var, efter ett par år i Kina så märkte jag att det finns så väldigt mycket intressanta historier att berätta här. Du har en jättesnabb ekonomisk utveckling, samhället utvecklas på alla möjliga sätt och vis, och sen har du den här kulturella aspekten och historien som ligger bakom, och det politiska landskapet och så vidare. Så jag bestämde mig för att jag ville bli journalist med fokus på Kina, och jag pluggade faktiskt en termin på Journalisthögskolan i Göteborg 2009, 2008 eller 2009, 2008 måste det ha varit, ursäkta. Men jag märkte ganska snabbt att den utbildningen gjorde mig inte så mycket gott, för att den var mer fokuserad på hur rapporterar du om svensk politik, svenska kommuner, svenskt val och så vidare och så vidare. I den mån det var någonting om utrikesrapportering så upplevde jag att det var väldigt mycket fokus på USA, kanske på EU. Det var liksom ingenting om Kina, så jag beslutade mig för att se mig för om andra alternativ istället, och så hittade jag den här journalistutbildningen i Hongkong som var fokuserad på att rapportera om Kina, och den var rankad som en av de bästa journalistutbildningarna i världen, och dessutom med klart fokus på Kina. Så jag sökte till den istället och kom in på den. Så 2009 till 2010 så tog jag min magisterexamen i journalistik i Hongkong. Och efter det givetvis så har jag ju rapporterat om Kina då för svenska medier. Först med bas i Peking 2010 till 2016 när jag blev svartlistad. Och sen 2016 så gör jag samma sak här från Taiwan då.
Just det, just det. Hur skulle du säga att Kina förändras, alltså under den här tiden sen du var där första gången 2004 fram tills idag? Alltså, har Kina gått i en mer, alltså negativ riktning, skulle du säga?
En otrolig förändring, därför att det jag tyckte om med Kina när jag först kom dit var att kineserna var väldigt nyfikna, väldigt öppna för utländska influenser. Samhället hade ju varit stängt väldigt lång tid då under Maos era och kulturrevolutionen, och det börjat öppnas upp lite och man var väldigt nyfiken och intresserad och så vidare. Och det var det som gjorde mig så fascinerad och intresserad först, att det var väldigt Det fanns väldigt mycket historier som folk gärna berättade. Och det var väldigt lätt att bli, som säga, en del av samhället, att skaffa sig lokala vänner och göra saker i samhället. Men sen då, efter att Xi Jinping blev president 2013, så han har ju en helt annan idé, en helt annan vision för Kina än vad hans företrädare har haft. Han vill ju göra då Kina till en supermakt, en stormakt på ett vis som innebär då att man stärker partiets grepp över hela samhället, vilket då innebär att det inte finns något utrymme för någon form av debatt eller pluralism. Så vad som märktes ganska snabbt efter att han blev president var att det här fina, relativt öppna, nyfikna klimatet som fanns tidigare, det omvandlades ju i allt större utsträckning till en slags fientlighet och misstänksamhet ofta då. Man kan bara säga som så här, ja, exempel som man märkte av i vardagen i Kina. Ja, exempelvis, jag spelar ju fotboll då, och när man spelade fotboll i början när man kom dit, var det ju alltid väldigt trevliga tillställningar, det var liksom bra atmosfär, man kunde skaffa sig vänner på fotbollsplanen. De sista åren när man spelade fick man ju höra massa rasistiska tillrop istället, som jävla utlänning, stick härifrån, och vad fan gör ni här, och Kina är bäst, och det var liksom mycket slagsmål. Och likadant när man går ut på barer och tar en öl, så var det alltid väldigt lätt att skaffa sig lokala vänner, folk var väldigt nyfikna, trevliga, men på senare tiden så har det blivit en mer misstänksam och ibland rent fientlig atmosfär istället. Så den här nationalistiska, som jag säger, stormaktspropagandan då som har blivit praxis under Xi Jinpings tid vid makten, den har ju också då den har också påverkat samhället, så att många i samhället då, vanliga medborgare, har ju tagit intryck av den här propagandan och blir mer, som man säger, enkelspåriga i sitt tänkande. Ja, hjärntvättade helt enkelt, vilket då leder till en större misstänksamhet mot allt som inte är kinesiskt under kommunistpartiets definition av att vara kinesisk.
Jag nämnde inledningsvis att jag tyckte att mejlen till dig påminde om alltså Stasi-metoderna i Östtyskland som var kommunistiskt också. Och Kina är också kommunistiskt och de kommunistiska regimerna, Kina inte minst, har ju stått för de största folkmorden i världshistorien egentligen. Och Kina under Mao, kulturrevolutionen, det stora språnget och så vidare. Alltså den här historien av folkmord och av förtryck mot mänskliga rättigheter och ett totalt nedslagande mot dissidenter. Är det någonting som Kina i modern tid på något sätt har gjort upp med, eller har man inte gjort det?
Nej, det har man inte gjort upp med överhuvudtaget. Det fanns ju en liten ansats om att göra upp med det här efter kulturrevolutionen. När Deng Xiaoping tog makten efter Mao Zedong så fanns det ju i viss mån ett utrymme för att kritisera Mao Zedongs politik. Man brukade då säga diplomatiskt då att Mao Zedong hade 70% rätt och 30% fel. Så det gav då en fingervisning av hur mycket man fick kritisera Mao Zedong, så att säga. Och det här ledde ju till ett friare debattklimat som sen från regimens perspektiv, regimens synvinkel, gick överstyr när folk blev allt för liberala, demokratiskt sinnade och som till slut då ledde till massakern vid Himmelska fridens torg 1989 när de här utländska influenserna och dessutom då att man verkligen fick debattera vad som tidigare varit fel med Mao Zedong och kommunistpartiet. Det ledde ju till då att man ville ha från befolkningens sida större politiska förändringar, vilket i sin tur ledde till att man slog ner på de här protesterna från myndigheternas håll med våld givetvis. Och sen den här kinesiska ekonomin och politiken och samhället, det går ju verkligen i vågor upp och ner. Så att givetvis efter massakern vid Himmelska fridens torg så då stängde man ju ner och hade hårdare kontroll ett litet tag där. Och sen efter det när man ville öppna upp ekonomin igen då fanns det ju återigen då under den förra presidenten Hu Jintao så fanns det ju också ett visst utrymme för att debattera det här med att allt som hände under Mao Zedongs tid vid makten och framförallt då kulturrevolutionen det kanske inte var så bra då och det finns liksom saker vi behöver lära oss därifrån och vi kan inte ge en ledare obegränsad makt igen för då skulle det samma sak kunna hända på nytt då, att det blir nytt kaos i landet. Men sen då efter att Xi Jinping har tagit makten så har han istället använt Mao Zedongs tid som en slags romantisering av enandet av det kinesiska riket och det finns återigen nu inget utrymme att kritisera de här kommunistpartiets maktmonopol eller tidigare övergrepp för att inte tala om de pågående övergreppen heller och framförallt då de här förtrycket av etniska minoriteter i Xinjiang som av allt fler klassificeras som folkmord att det finns liksom inget utrymme alls för att ifrågasätta partiets version vare sig av historien eller av pågående övergrepp.
Mm, just det. Ja, och det gör det ännu viktigare för den fria världen egentligen att bygga en allians nu för att mota Kina, både det de gör internt men också när de sträcker ut tentaklerna som de gör ända till Sverige och runt om i hela världen. Väldigt farligt. Men jag tänkte att vi skulle avrunda lite grann med några frågor som jag har fått från några av mina följare då, som uppskattar det du gör och lyssnar på poddarna med dig och så. Och då frågar Erika Johansson, frågar varför utvisar inte UD Kinas ambassadör i Sverige?
En aspekt är givetvis de ekonomiska relationerna som är väldigt viktiga. Då kan man ju tänka sig att man ser från svenska myndigheters håll, inte bara handeln utan att det finns olika uppskattningar men kinesiska ägare i alla fall förser svenska jobbmarknaden med tiotusentals eller hundratusentals arbetstillfällen och det är ju framförallt genom att uppköpa företag som Volvo och så vidare och det är klart att det äventyrar man ju om man ger sig in i en större diplomatisk konflikt med Kina. Och sen då kan man ju tänka här att om Ann Lindes förklaring eller motivering till varför man inte skickar ut ambassadörerna är att man vill behålla dialogen med Kina. Men det är ju klart att om man skulle utvisa den nuvarande kinesiska ambassadören så skulle ju en ny komma. Så dialogen skulle ju fortfarande upprätthållas. Men samtidigt då som jag har förstått det så om Sverige skulle utvisa Kinas ambassadör så är det sannolikt att Kina skulle utvisa Sveriges ambassadör direkt. Och då skulle det ju uppstå en slags, som man säger, diplomatiskt dödläge som då kan urarta i någon slags ond spiral av olika diplomatiska åtgärder, då kommer Kina givetvis inte vika sig på något vis, utan då kommer man ju ge igen flera gånger värre. Så man är väl helt enkelt rädd från svenska myndigheters håll att om man utvisar ambassadören så kan det drabba dels svenska ambassaden, svenska diplomater och Sveriges relation med Kina, men även då den svenska ekonomin i form av svenska arbetstillfällen som kinesiska företag är ansvariga för, och givetvis investeringar och annat.
En annan fråga från Björn HK, det är att vad tror Joel Olsson att just Sveriges ambassadör, alltså Kina-ambassadören, då har fått för instruktioner från Beijing?
Jo, jag tror att det här är inte bara någonting som sker i Sverige, utan det här är en slags, som att säga, global kampanj som kinesiska utrikesministeriet eller ännu högre upp då har initierat för att man ska kunna försöka stoppa den här informationen som kommer ut om Xinjiang då. Så att det är säkert ett någon slags instruktioner som har gått ut från Peking, inte bara till den svenska ambassaden, utan man ser liknande tendenser i ambassader och konsulat i Australien, Storbritannien, Kanada. Och då har man säkert då sagt att uppgifterna om övergreppen i Xinjiang börjar bli så besvärliga att vi måste agera mer beslutsamt för att stoppa att den här informationen kommer ut. Och bara för att ge ett exempel då, Australiens ambassadör förra veckan bjöd in australiensiska journalister till sin bostad och visade upp 5 stycken propagandafilmer på video, och sen var det någon talesperson där som sa att allting om att det skulle pågå en inlåsning i Xinjiang är ren och skär lögn och så vidare och så vidare. Så att den här kampanjen med som att säga, försöka tysta eller manipulera medier och organisationer i olika länder, det är inte någonting som bara sker i Sverige, utan det är något som sker i flera länder och som har eskalerat de senaste månaderna i takt med att de här övergreppen i Xinjiang har fått allt mer uppmärksamhet.
Desto större anledning till en bred allians som jag pratade om tidigare. En sista fråga är då, det är från Rurik Holmberg som undrar, kan du få visum till Kina längre, och om du skulle få det, skulle du våga åka dit i så fall?
Nej, jag har inte fått visum. Sen 2016 när jag blev nekad 2 gånger så har jag givetvis då inte sökt igen. För att jag skulle ju med största sannolikhet få avslag, och om jag mot förmodan skulle få en visum så skulle jag i nuläget inte våga åka dit överhuvudtaget. Och sen så kan man vara så här, exempelvis Hongkong och Macau, skulle man våga åka dit? Förmodligen inte i nuläget heller. Så nej, svaret är nej. Jag skulle förmodligen inte få någon visum, och även om jag fick visum skulle jag inte vilja åka dit.
Ja, men det var alla frågor som de hade och som jag hade. Men då vill jag säga stort tack till dig, Jojo Olsson, och lycka till med Kina Media. Och Kina Media är också, alltså du får gärna avsluta med det. Alltså, det är väl förmodligen den främsta svenska nyhetssajten om Kina.
Ja, det var ju redan innan Kina Media blev Kina Media, så hette den ju tidigare In Beijing. Så sen 2016 så kollade jag upp någon statistik att det var redan då den största nyhetssidan om Kina på svenska. Och sen dess har ju trafiken mer än fyrdubblats sen 2016, så det är den i särklass största nyhetssidan om Kina på Sverige på svenska. Och sen finns det också ett nyhetsbrev då för prenumeranter på Kina Medias plustjänst, Kina Media Premium, som också är det största nyhetsbrevet om Kina på svenska.
Okej, Jojo Olsson, tack så mycket.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1307 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.